Varmt välkommen till Träningspodden. Det är fredag och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs, som jag tror att vi nu i vanlig ordning hittar vid pusselbordet nere i poddkällaren.
Ja, lagom irriterad också på min äldsta son som sitter här nere i källaren. Det är nämligen mitt poddrum och hans tv-spelsrum. Och varje gång som jag kommer ner, du vet, jag bygger alltid pussel när vi poddar. Och har kommit ganska långt pussel, ganska svårt, ganska tråkigt pussel. Men nu har jag gett mig 17 på att jag ska bygga ut det liksom, innan jag får börja på något nytt. Men varje gång jag kommer ner så har han bara lagt alla sina tv-spelsgrejer och kontroller och ditten och datten, smutsiga strumpor, mattallrikar på mitt pussel. Så halva pusslet ligger på golvet. Får man plocka upp det och så börja om igen. Vilket är otroligt frustrerande. Och jag liksom bygger upp den här irritationen redan innan jag går ner i källaren, för att jag vet att det här har hänt. Varje gång som jag kommer ner och ska podda så vet jag, nu har Jack rivit ner hela mitt pussel. Och ändå blir jag så sur. Ja, jag vet inte. Uff.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Men jag har 2 jätteviktiga saker att prata med dig om idag, Jessica, utöver min egen träning.
Jätteviktig också! Ja, vad kul. Ja, skoj.
Till att börja med, jag är jätteglad. Jag är väldigt stolt över dig. Och jag fattar att det mentalt är enormt jobbigt för dig. Men jag är så nöjd över att du inte sprang ditt lopp förra helgen.
Men gud vad glad jag blir att höra det. Jag trodde att jag skulle få en massa besvikna människor som skulle liksom ösa ur sig hur kass jag var. Men det har varit tvärtom faktiskt. Alla har tyckt att det var ett bra beslut.
Moget och vuxet.
Ja, men det var svårt. Jag ska säga, jag bestämde mig inte förrän på eftermiddagen på loppdagen. Alltså jag vaknade på morgonen på loppdagen och hade hostat hela natten. Och kände liksom, hade haft hela veckan lite så här halsirritation. Men det får jag ibland innan lopp. Att jag nästan inbillar mig att jag håller på att bli sjuk. Det är någon slags nervositetsgrej, jag vet inte. Men nu hade jag legat och hostat hela natten och bara kände så här, det här var droppen. Ska jag verkligen springa med en förkylning i kroppen också när jag inte ens är kry? Men jag gick ändå och sen på eftermiddagen så sa jag till Dylan så här, hinner jag hem och byta om? Jag kanske ska springa ändå. Han bara, mamma, nej. För han hade verkligen tjatat på mig. Så här, du måste springa, du ska springa, mamma. Det är klart du ska springa, du kommer ångra dig och så.
Heja mamma-grejen.
Ja, jättegulligt. Och han hade också sagt till alla i skolan att jag skulle springa. Så det var väl lite jobbigt för honom, lite pinigt. Så här, nej, men mamma sprang aldrig, liksom. Så han ville verkligen att jag skulle springa. Och jag ville verkligen springa för hans skull. Men han sa till och med på eftermiddagen så här, nej mamma, du har bestämt dig nu, du ska inte springa. Så strunta i det liksom. Och det var skönt, men det var ett svårt beslut att ta. Det var faktiskt bland de svåraste besluten jag var tvungen att ta i livet, tycker jag. Men det kändes ändå, nu så här i efterhand, nu när jag har kommit hem och är ganska krasslig faktiskt, så är jag ju väldigt glad att jag inte sprang 4,2 mil i 30 graders värme. För att då vet inte jag hur jag hade mått nu. Då hade jag nog mått riktigt, riktigt dåligt. Så att med facit i hand så var det ju helt rätt beslut. Men det är ändå surt. Och jag har ju hela tiden det här loppet som jag gjorde i Honolulu, när jag sprang Honolulu-maraton, mitt första maraton. När jag hade stukat foten bara några dagar innan, kunde inte ens gå på den två dagar innan loppet. Och min kompis som jag skulle springa med, hon bara, men du kan ju inte springa, det finns ju inte på kartan. Och jag bara, klart jag ska springa. Jag springer no matter what. Alltså jag ska springa. Och jag gjorde ju precis allt. Jag dopade mig med allt som fanns, tejpade foten så hårt, så jag inte ens kände att den fanns nästan. Men sen kunde jag ju heller inte träna på 2,5 månader efter det, för att då var ju foten total paj. Men då tyckte jag det var värt det. Men jag hade ändå det så här, jag är ju inte en sån som ger upp. Jag är ju en sån som genomför oavsett vad. Jag har haft en bild av mig själv som någon slags stålkvinna. Men jag har nog varit en ganska omogen stålkvinna. Alltså lite mer barn. Det här var ju ett väldigt moget beslut. Det känns som att jag har tagit ett riktigt vuxenbeslut.
Så skulle du säga att det var känningar i halsen och luftrören som var spiken i kistan och inte dina tankar kring din fot och häl?
Nej, men alltså, det var ju, jag ville ju verkligen inte skada hälen eller reta den mer, för att jag vill verkligen kunna spela basket. Jag känner att jag hade blivit så otroligt olycklig om jag hela resten av säsongen hade gått med en skadad fot. Jag hade varit så jävla olycklig. Jag hade förbannat den dagen jag sprang varenda dag som jag hade fått halta runt där och kanske inte ens kunna gå med vanliga skor på hela vintern. Så att det hade ju varit det absolut bästa beslutet, att bara bestämma sig för att inte springa utifrån det. Men jag är inte säker på att det hade räckt. Jag är inte det. För att det kan ha varit så att jag hade övertalat mig själv ändå att jag skulle springa på loppdagen. Om det inte hade varit så att jag också blev sjuk. För då tänkte jag, det här är inte bra. Och speciellt inte när det ändå är så pass tuffa förutsättningar ändå. Alltså alla sa ju till mig, så här, du måste ju tänka på att lopptiden kommer bli mycket längre. Och det är jättejobbigt att springa i den där värmen. Och man förlorar jättemycket vätska och så vidare. Och redan då har en infektion i kroppen, det hör ju vem som helst att det är inga bra förutsättningar. Och så visste jag att jag skulle flyga hem dagen efter, inte riktigt ha tid att vila och återhämta mig. Jag tänk om jag hade varit dyngsjuk, haft jätteont i hela kroppen och så ska man sitta på en 14 timmars flight. Nej, det var de där faktorerna, det blev sista spiken i kistan. Jag är inte säker på att jag hade avstått bara för Helen. Det är jag faktiskt inte.
Men jag vet att du inte är religiös, trots att vi har pratat om dina förfäders olika engagemang i vissa församlingar. Men kan man inte lite grann säga att det kanske var Guds sätt att berätta för dig vilket beslut du skulle ta? Att han ville prata med dig?
Ja, men någonting sånt kanske ändå. Eller snarare, eftersom jag nu inte riktigt tror på Gud, så skulle jag säga att det var snarare kroppens beslut att verkligen markera. Det är inte läge. Back off, liksom. Jag tror att det mer var någon slags...
Låt mig vara i fred.
Ja, men lite så. Så här, jag behöver reparera mig. Jag behöver liksom inte trashas ner ännu mer. Så att nu känner jag verkligen, Lovisa, att jag känner att det var helt rätt beslut. Och nu har jag släppt det där, att jag var så besviken och jag var bitter och... Jag hade ångest över beslutet och liksom vajade fram och tillbaka. Var det rätt, var det fel, det var rätt, det var fel, det var rätt, det var fel.
Nu känner jag bara... Omprövade.
Ja, exakt, hur många gånger som helst. Men nu känner jag bara att det var helt rätt beslut. Jag är så glad att jag fattade just det beslutet. Så att jag måste tacka alla lyssnare för allt stöd. För folk har verkligen varit med mig i det här. Och jag har behövt det. Jag har behövt att någon har sagt åt mig så här: det är okej. Som du sa till mig förra gången vi poddade, så sa du till mig så här: jag tycker inte du ska springa. Och det behövde jag höra. Och också att folk har skrivit till mig på Instagram och så, och verkligen skrivit så här: spring inte, det är inte värt det. Det är ingen som blir besviken på dig. Och det är ju också det som jag egentligen vet. För vem har rätt att bli besviken på mig för att jag inte springer och sliter ut min kropp och kanske är skadad i flera månader? Det är väl ingen annan som har rätt att bli besviken på det. Det är ju ingen som vet hur min kropp känns. Så ingen annan än jag kan ju fatta det beslutet egentligen.
Nej, och jag tror att det där generellt sett, om jag går tillbaka till mig själv, där skillnaden mellan att subjektivt se på någonting, som man ju i princip alltid gör med sig själv, man är väldigt nära sig själv och man har så mycket värderingar, jämfört med hur det objektivt uppfattas eller ser ut från sidan. Alltså att det här objektivet är ju ofta lite klokare, men man agerar ju och tar ofta beslut väldigt subjektivt.
Ja, precis. Och det var ju många som eller många, men det var några som skrev till mig så här: men lunka runt bara, eller bestäm dig för att springa halva loppet och gå halva. Och Patrik sa det också, han bara: men så här, du kan väl gå mesta delen av loppet, alltså spring lite grann och sen går du resten, det klarar du. Men jag tror inte att folk riktigt förstår vilken ansträngning det ändå är för kroppen att springa ett maraton, om man inte är en person som har väldigt gynnsamma genetiska förutsättningar för att springa just långa lopp och när det gäller uthållighetsprövningar och så. För en helt vanlig person som jag är, som inte har några större talanger för uthållighet egentligen, så är det en jättepåfrestning, även om man ska gå. Alltså man är ju aktiv i... Skulle jag ha gått större i denna loppet, då hade det ju tagit mig säkert 6 timmar minst. Och att ligga på den aktivitetsnivån i den värmen i 6 timmar, det är inte bara något man river av. Men det vet jag inte.
Det är apajobbigt att gå i 6 timmar, det vet man ju när man är i fjällen.
Ja, det är ju svinjobbigt. Och grejen är den att Dylan och jag, vi promenerade skitmycket nu när vi var i Singapore. Jag gillar ju att upptäcka städer genom att promenera, jag tycker att det är härligt. Så vi promenerade och åkte tunnelbana. Och en dag när vi kom tillbaka till hotellet så var jag så himla trött i kroppen och i benen. Och bara kände så, jag måste bara lägga mig ner, och benen kändes svullna och bla bla. Och då kollade jag på min Apple Watch och på min telefon och såg att vi hade gått 2 mil den dagen. Och då tänkte jag verkligen på det så här: även om jag skulle gå hela loppet, det är fan i mig långt att gå 4,2 mil. Det är ändå en påfrestning. Jag tror inte folk fattar att det är en sån enorm påfrestning. För jag tror att många tänker bara säga: men det vill bara riva av, det vill bara liksom lunka runt, eller, fast det är inte det.
Nej, och jag som sagt, jag vill verkligen trycka på det, att jag är som en coach vid sidan av, jättestolt coach och vän och någon form av så här teampartner. Och Jag och min son, min lilla Baxter, som ju är fotbollsspelare, vi pratade ju om den här stora Zlatan-affären i förra veckans avsnitt av träningspodden. jag brukar ganska ofta prata med honom, i princip varje vecka, framförallt under fotbollssäsongen. Alltså skillnaden mellan vad har man lärt sig när man vinner en match, man vinner med 10-2, Baxter gör hattrick. Vad lärde han sig av den matchen jämfört med de matcherna som man förlorar eller spelar oavgjort? Att man ofta får med sig fler insikter och... Det är klart att det är asajobbigt att förlora, och som i ditt fall, alltså att behöva hoppa av ett lopp eller liksom ställa in ett mål. Men jag tror ju att man lär sig mer av det än vad man lär sig när man för fjärde eller femte gången eller vad det nu ska göra samma sak en gång till.
Ja, men verkligen.
Ett maraton.
Är det inte något så här klyschigt PK-ordspråk på, som amerikaner gärna använder, så här, either you win or you learn, att man aldrig förlorar liksom. Men det ligger det ju något i det ändå.
Det är väl också amerikaner som säger att man måste ha minst en konkurs bakom sig i sitt företag för att man ska vara framgångsrik.
Ja, man får ändå gilla det. Man får gilla det här, den här positiva spiriten som de har någonstans. Och det är ju faktiskt sant. Det är ju av förluster man lär sig mest. Faktiskt. Det är mycket härligare att vinna. Men man får ju med sig mer av att förlora. Så är det, om vi nu ska vara lite små klyschiga här. Så att jag har lärt mig väldigt mycket av det här. Alltså extremt mycket. Och det var en bra första quitter-upplevelse att ta med sig i livet, faktiskt.
Proud quitter!
Ja, men man behöver det också. Och också att känna så här att det var faktiskt helt okej. Det var inte så farligt. Ja, jag bestämde mig för att inte springa. Det var skitjobbigt där och då, men det gick över jättefort. Nu sitter jag hemma några dagar senare och tycker att det var helt rätt. Och det känns inte alls jobbigt. Utan nu börjar jag vända på det och tänka mer så här, ja, men... Bra, då får jag ju en Asienresa till. För nu måste jag ju springa ett lopp i Asien.
Så fokusera på det positiva. Jag har faktiskt en sån där jättestor grej som blev min sån här proud quitter. Jag tror att alla människor, om man tänker bakåt i tiden, har en sån grej där man känner så där att det var så fruktansvärt jobbigt. Ompröva beslutet så många gånger. Och så det här med vad ska andra tycka. Och jag var... Det här måste vara, alltså direkt efter studenten, där jag slutade trean på gymnasiet, så hade jag sökt in och kommit in både på sjukgymnastprogrammet på Karolinska institutet och på juristprogrammet på Stockholms universitet. Mm. Och i min ganska sådär postgymnasiala omognad så... tänkte jag och trodde att ja, men det som är allra bäst för mig och det som de flesta människor runt omkring mig förväntar sig att jag ska välja, det är juristlinjen. Och liksom ändå harvade ganska många veckor den höstterminen på juristprogrammet och kände så här att det här är inte smart. Det här är inte vad jag innerst inne behöver göra. Det här är inte bra för mig. Och ändå så känner jag, ja, men nu har jag ändå sagt att jag ska gå den här utbildningen. Och nu är det ändå så att människor tycker och tänker att det här är bra. Det är ett smart karriärval och så vidare. Och från att ha tänkt tanken, första tanken till att jag kanske ska hoppa av. Till liksom då kanske 10-12 gånger per dag hålla på att ompröva. Och dessutom hålla på att räkna på när terminen... Är det smartast att hoppa av på grund av det här med CSN och inte bli återbetalningsskyldig? Och vad ska jag göra då? Och vad ska jag säga till människor för att jag hoppat av? Och hur kommer det här se ut sen när jag söker jobb? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så många grejer. Och när jag sen tog beslutet, nej, det här är inte bra för mig. Nu gör jag det, nu hoppar jag av. Och det var efteråt, det var så skönt. Och jag kände mig verkligen som en proud quitter. För den dörren som jag stängde då innebar ju att jag kunde öppna massa andra dörrar. Plugga på GH, alltså fruktansvärt roliga år. Jag verkligen kände att jag är helt rätt, jag är helt hemma. Och har ju hamnat där jag är idag just på grund av att jag var en proud quitter. Men det är ju fruktansvärt jobbigt men också utvecklande att orka stå upp för sig själv inför sig själv.
Ja, verkligen. Och när du berättar om den här historien så känner jag så här att jag har ju visst det kvittat förut. För att jag har gjort precis som du. Jag har ju gett mig in på helt fel linje flera gånger. Alltså när jag började plugga på högskola första gången, då pluggade jag hotell och turism, eller ekonomi och turism eller någonting sånt. För att jag ville jobba med hotell, hade jag bestämt. Jag ville liksom bli hotellmanager och sådär. Och det kan jag fortfarande tycka är verkar vara ett ganska kul jobb. Men ekonomi ville jag ju inte alls plugga, upptäckte jag ganska snabbt. Det var ju urtråkigt.
Jag som jobbar tillsammans med dig, Jessica, vet ju att ekonomi är ju inte heller din starka sida.
Nej, men jag är värdelös. Jag förstår det inte. Jag kan liksom inte tänka ekonomi. När Patrik säger saker till mig om företaget, säger men det funkar så här, så jag bara, va? Jag fattar ingenting. Eller min redovisningsmänniska, när hon skickar mejl till mig, jag bara, va? Vad menar hon ens med det här? Det här är som att läsa grekiska för mig. Jag förstår inte något. Och då skulle jag liksom försöka mig på att plugga ekonomi. Kan du tänka dig något sjukare? Det var ju hemskt. Så att jag gick ett år och sen var det bara hoppa av. Och sen började jag ju med, vad läste jag sen? Jo, men jag var också lite grann inne på, juristlinjen har jag kommit in på, men där bestämde jag innan skolan började så här, nej, det här är nog fan inte min grej alltså. Så att då hoppade jag av redan innan det började. Och sen började jag ändå läsa, jag läste grundkursen i juridik samtidigt som jag pluggade media och kommunikation. För att jag var ändå så här, men jag kanske ändå ska gå juristlinjen, så här, för jag skulle ångra mig igen. Och så läste jag grundkursen, nej, det här är inte riktigt min grej. Så det blev inget med det heller. Så att, det där tycker jag är viktigt, att man faktiskt kan stå upp för sig själv och inte göra saker för andras skull. Inte plugga någonting för att det är vad man tror att man ska göra. Eller jobba kvar på ett ställe för någon annans skull. Det har jag gjort alldeles för många gånger. Stannat för länge på arbetsplatser och gjort det för att andra inte ska bli besvikna eller av någon slags lojalitet. Men sen när man går vidare eller när man inte får vara kvar, ja, det är väl ingen jävel som tackar ändå för att man stannade kvar och slet i några år extra bara för att liksom. Nej, så verkligen, man ska göra saker för sin egen skull. Men just en sån här grej kände jag, det kunde jag inte koppla ihop med de sakerna, att jag stod upp för mig själv, om du förstår vad jag menar. Nu kan jag ju se att det egentligen var det jag gjorde. Ah, fattar du?
Jag är varm i hjärtat, Jessica.
Ja, men jag är glad att du stöttade mig i det här. Det känns jättebra. Det var väldigt schysst av dig att göra det. Schysst att du inte sa så här, det är klart du klarar det. Du vet, då hade jag sprungit.
Ja, jag
då,
vet det.
Då hade jag suttit här och inte varit i den här sinnesstämningen. Då hade jag nog varit ganska ledsen.
Det hade fått ett helt poddavsnitt där jag pratade, för då hade jag säkert inte heller haft någon röst att prata med.
Nej, exakt. Jag hade varit dyngsjuk. Usch. Nej, det var bra. Tack för din input, Lovisa. Och tack alla som lyssnar på träningspodden för att ni engagerade er i mitt beslut, som för mig var ju väldigt stort.
Vi puttade dig över kanten.
Ja, väldigt glad för det. Väldigt glad för det.
Men det andra som jag ville prata med dig om, det är det här. Det är tisdag eftermiddag idag när vi poddar, och jag har varit på stan och uträttat lite ärenden, men innan dess så var jag på gymmet. Och jag är inne nu på min andra vecka på mitt nya träningsprogram. Vi ska prata om det lite senare, för nu har jag börjat få lite ordning så här, på strukturen och känslan. Och att det har varit lite stökigt i huvudet den första veckan, men nu börjar liksom saker och ting ordna sig. Men det var så roligt, för att när jag hade tränat klart mitt träningspass, gissa vem som dyker upp på gymmet då?
Jag vet, för att hon har skvallrat. Det var min syrra.
Din syster, Jessica. Jag har aldrig träffat en gladare människa som är så glad över att få vara på gymmet. Hallå, kan vi prata om den här upcoming star?
Ja, men syster Almenäs. Vet du vad? När hon skrev det till mig så hon bara, ja, vet du vad? Jag träffade Lofsan på gymmet häromdagen. Jag bara, va? För att finns det någon som har sagt att hon ska börja träna en miljon gånger, så är det min syrra. Hur många gånger har hon börjat träna? Minus en miljon gånger. Alltså, Nej, men du vet, min syra, hon har så stora planer. Hon ska börja träna, hon ska börja med PT. Man bara, ja visst, eller hur syra, jag tror det när jag ser det. Så därför så blev jag så glad när hon skrev det. Jag bara, shit, hon har verkligen tagit tag i det. Och hon har börjat träna och går till PT så hon inte kan smita undan. Det är ju helt fantastiskt.
Nej, men, och det, dels då kommer, för det första, ni är ju fruktansvärt lika.
Ja, vi är ganska lika faktiskt. Och vi pratar lika.
Ni pratar exakt likadant. Ni har exakt samma mimik. Sen, hon är ju väldigt mycket människa. Det är ju härligt med människa som... De flesta går in på gymmet, sköter sitt, blicken ner i golvet eller i telefonen. Man kanske hälsar på någon om man, har, liksom man känner igen som man har tränat på ett gym i flera år. Men hon är ändå ganska så ny inne på gymmet. Och ändå så kommer hon in och bara... Tada!
Ja, men hon är så mysig.
Men... Jag var tvungen att fråga henne, vad kommer det här ifrån? Alltså helt från ingenstans då plötsligt dyker upp och kör med PT och tränar flera gånger i veckan. Hon bara, jag ska bli musklig, säger hon. Mitt mål är att bli musklig. Och ni två har ju väldigt lika kroppar. Det är ju så mycket ben. Och sen är det så ganska så smala höfter. Och rak midja och sen liksom väldigt långa armar. Ja. Och det är så härligt när hon så här börjar ta fram grejer. Och Andreas då som är min PT, han är ju PT även till henne. Så han börjar styra och ställa henne. Och hon bara ler och jobbar och jobbar och jobbar. Jag var lite trött efter träningen, så jag var tvungen att sätta mig en stund på en bänk. Så då fick jag lite underhållning. Men det är ju så härligt och befriande att se en människa. Hur gammal är hon?
Hon är 2 år yngre än jag, född 77. Vad blir man då? 42
i år. 42? Mm. Nej, men så himla härligt. Men har ni pratat om den här liksom, att hon faktiskt har tagit steget från att ha sagt det 1 miljon gånger till att numera också vara igång?
Nej, men grejen är att hon sa till mig, jag har bokat PT nu, så att nu ska jag börja träna. Och sen så gick det några veckor och då frågade jag henne så här, hur går det med din PT? Och då så sa hon så här, barnen blev sjuka och jag kunde inte gå, det var ditt och det var det. Jag bara, okej, de gamla vanliga undanflykterna. Så här, jag tror det när jag ser det. Så att jag är faktiskt ganska chockad över att hon verkligen har börjat gå till sin PT. Men jag hade ju ingen aning om att det var samma som din PT.
Inte jag heller.
Men vem kände igen vem? Du kan ju inte ha känt igen min syrra.
Nej, men nu ska vi se. Andreas frågade mig hur många Almenäs det finns i Sverige.
Ja,
och
inte
då sa
många.
Då sa han liksom att men då tror jag att det här är en syster.
Ah.
Och då la jag ihop det så. Och sen så sa han, nu kommer det vara syrran efter dig. Så då har liksom, men hade jag träffat henne i ett annat sammanhang och vi hade suttit ner och pratat, då hade jag sagt så här, vet du, du påminner mig så mycket om en kompis. Är det så att du kanske har en släkting som heter Jessica? Så att ni är så pass lika att jag i ett helt annat sammanhang ändå skulle koppla ihop er.
Ja, men vad kul, för att vi blir ju mer och mer lika med åren. Min syster har gjort en så kallad viktresa. Hon har gått ner ganska mycket i vikt. Så det är därför som det är väldigt kul att hon har kommit igång och tränar nu också. Men det var väl innan så var hon lite för tung, tror jag. För att det skulle vara kul och för att hon skulle palla och fick ont överallt och sådär. Men nu när hon då har gått ner lite i vikt så är ju vi väldigt lika. Alltså väldigt lika. Och våra röster... Alltså ingen har skillnad på våran röst. Våra föräldrar hör inte skillnad. De måste alltid fråga sig, vem är det? Är det Jenny eller Jessica? För de hör inte skillnad på när vi pratar. Vi hade för flera år sedan så hade vi en tanke så att vi ville starta en aktualitetspodd. För att vi pratar väldigt mycket nyheter och sånt som händer i samhället när vi ses. Min syster läser skitmycket nyheter.
En aktualitetspodd?
Ja, men prata liksom om lite grann om det som har hänt i veckan och så. På temat med min almenäsa, du vet. Jag gillar ju att grotta ner mig i olika saker, nosa fram saker och sådär. Men vi kom på att det går inte, för att vi låter för lika. Så ingen skulle veta vem som är vem. Så det skulle ju sluta med att i tidningarna så skulle det ju bli jag som får stå för hennes uttalanden och sånt. För det skulle vara som att jag satt och poddade med mig själv. Väldigt konstigt. Så att vi la ner det helt enkelt.
Man spelar in podden 2 gånger. Först pratar man hälften av replikerna och sen så spelar man in podden en gång till. Och då säger man den andra hälften av replikerna.
Ja, men lite så. Det hade inte funkat tyvärr. Men det var lite synd. För att jag gillar min syster. Vi har väldigt kul ihop faktiskt. Men vad kul jag och min att syster... ni nu har stött ihop.
Ja, men jag och min syster, vi kan faktiskt blåsa våra föräldrar. Vi kan faktiskt på telefon låtsas vara den andra och det går 100% igenom.
Skämtar du? Är ni också så lika på rösterna?
Jättelika i rösten. Sen så är vi nog inte så himla lika i kroppsspråk och i ansiktena. Men jag är mer lik min pappa och min... Alltså jag har ju tre syskon, men det är två systrar. Men den hon syster som jag har väldigt lik röst med, Agnes, hon är väldigt lik min mamma och min mormor och min morbror. Så att hon är liksom mer lik den andra grenen och jag är mer lik min pappa och min fasta. Och så vidare. Men vad roligt, vi kanske får liksom ha som en liten uppföljning här nu och se om Jenny kan hålla i det här. Och faktiskt, det brukar ju vara en framgångsfaktor att man tar hjälp av någon. Att antingen skaffa sig en träningskompis som har drivet som man själv saknar för att få in kontinuiteten. Som du har ju Fallerman med styrketräningen till exempel. Ja. Och en PT kan ju också fylla den funktionen. Så det ska bli spännande att se sen, ja, med början på 2020 där, om hon har fått lite mer muckler.
Gud vad kul, alltså jag hoppas att det här går bra för henne. Jag håller verkligen tummarna. Det skulle bli jättekul att se om hon klarar av att hålla i det. Men jag tror det, för nu verkar det som att hon har fått sug på det. Så jätteroligt verkligen. Och din PT verkar ju vara bra. Dessutom så brukar det också vara en framgångsfaktor när man har sagt till andra att man ska träna. Och nu vet ju alla träningspoddens lyssnare att hon ska träna.
Vad elakt. Så att nej, jag frågade henne om lov. Jag frågade om jag fick berätta för dig i podden att vi hade träffats. Så att jag har faktiskt frågat om lov.
Ja, precis. När hon skrev det till mig, Lovisa frågade om hon fick säga det i podden, jag sa att det var okej. Så att jag var lite förvarnad på att ni hade
lite förvarnad.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga, Hans har dille på. Alltså på landet, Det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta. När vi ändå är inne just på min egen träningsmorgon här på tisdagen, får jag berätta lite grann om mitt nya träningsprogram, min nya inriktning?
Självklart, det är bara att köra.
För det är flera stycken som efter förra veckans avsnitt har hört av sig. Kan du berätta mer? Och vad är det för skillnader? Och vilka övningar? Och så vidare. Och jag har liksom börjat få, dels har jag börjat få översikten för hur, liksom dels programmet, vilka övningar, men också vilka principer som ingår i programmet. För alla program som man följer, eller om man följer ett program så är alltid varje program, det finns en princip. Sen kanske inte alltid den som har satt ihop programmet har haft koll på principerna. Om det är en vanlig människa som har satt ihop ett träningsprogram med flera stycken träningspass i, så kanske man inte skulle kunna argumentera för vilka övningar man har valt och hur många repetitioner, men en coach kan titta på ett sånt program och liksom, aha, men här kommer du jobba med de här kvaliteterna och de här övningarna, de kommer påverka. Alltså att när man kommer liksom program från sidan så ser man och kan identifiera olika principer, och man vill ju täcka in de principerna som matchar med syftet med programmet. Och det kan vara bra att veta för de allra flesta, nämligen att det kan ta ett par veckor att faktiskt komma in i ett program. Många tror och tänker att men nu börjar jag på ett nytt program. Nu kommer jag få resultat. Nu kommer jag få de här stora förbättringarna och så vidare. Men det finns ju alltid man måste ha ett kalibreringsutrymme mentalt. Vilket innebär att man kanske måste, det passen tar lite längre tid i början för att man ska få ordning på vilka redskap som behövs. Man behöver vara ganska så schysst mot sig själv i att hitta vilka rimliga vikter. Ska jag ha det exakt samma sak med löpning? Om det står för beskrivet vilket tempo till exempel som man ska hålla intervaller på ett program som man börjar följa. Och så kan man inte göra det i början. Nej, men man får ju liksom kalibrera. Man måste ju liksom göra små justeringar så att det funkar för en själv. Och följer man ett löpprogram där alla intervallerna känns för snabba, alltså jag kommer aldrig kunna hålla det här tempot. Nej, men då får man ju liksom sänka kraven lite grann på sig själv och tänka att men om jag i alla fall följer strukturen så mycket som det går, så får liksom tempot vara det som jag just nu kan hålla. Och sen så brukar man komma ikapp själva grundnivån i programmet efterhand. Men jag tror just att sätta mentalt utrymme för en kalibreringsperiod, det tror jag är jätteviktigt. Och att man måste, det är därför man också vill som coach att en klient eller en motionär ska följa ett program, att man i alla fall kommer upp i 12 veckor, för då har man det här utrymmet i kalibreringen och att det liksom får vara en uppstartsperiod. Man måste inte leverera 100% från start. Det är många som tänker det, så blir de besvikna på sig själva. Och jag liksom är inne i slutfasen av den här kalibreringsperioden just nu. Jag har inte riktigt fått kläm på benpassen. Men jag har ett program som nu är det som kallas för tresplit. Det kommer såna här bodybuilding-begrepp in. Men det innebär att jag tränar igenom hela kroppen på tre pass i veckan. Och till skillnad från hur jag har tränat det senaste året, då har jag tränat inriktat och uppdelat i rörelser. Och det här är ju skillnaden på du som jobbar mycket med tyngdlyftning, Jessica, i styrketräningen. Om man tänker sig att man, med frivändningar och ryck och så vidare. Det är inte det är så heltäckande träning. Alltså att det är så många rörelser. Men om man tänker så att ja, men nu är det ett presspass. Alla övningar som är i passet, de fokuserar på pressrörelsen. Alltså att jag pressar bänkpressen, tricepspressen, hantelpressar. Och sen kan det finnas ett dragpass. Då fokuserar man på alla dragövningar. Latsdrag, roddövningar och så vidare. Har man ett marklyftspass, ja, men då är det fokus på höftfällningen som rörelse. Alltså det är en typ av princip som man delar upp träningen i. Men i det här nya programmet, vilket mer liknar så som jag själv tränade för kanske 4 år sedan, då är det fokuserat på muskelgrupper. Så då är det fokus på, som idag då, bröst och rygg i ett pass. Ben har jag i ett enskilt pass. Så jag ska träna igenom liksom hela underkroppen på ett pass. Jag har ju haft 2 underkroppspass. Ena fokus på knäböjningen och andra passet fokus på höftfällningen. Alltså 2 olika typer av rörelse. Men nu täcker jag in liksom hela underkroppen på ett pass. Och sen har jag ett pass där det är triceps och... ska vi se. Triceps, biceps och axlar. Och det är ju för mig ganska så stor skillnad beroende på hur jag tänker. Alltså, ska jag träna rörelsen eller ska jag träna muskeln? Och i det här fallet nu när jag ska träna musklerna, då handlar det inte om att ta de tyngsta vikterna och göra så många repetitioner som jag kan med dem. Där hitta mina starkaste vinklar och ta i med hela kroppen, utan det är nästan tvärtom. Alltså, som idag, då skulle jag göra flies. Flies för brösten. Alltså det här är så klassisk bodybuilding verkligen. Man ligger på en bänk, dessutom benen upp i luften så att man inte kan ta i med benen. Ryggen plan mot bänken så att man inte kan så här brösta upp sig och svanka och liksom verkligen ta i med allt man har, utan så här isolerat för bröstmusklerna. Och dessutom det som jag inte har tränat då nästan på 4 år, så här stretcha ut bröstmuskeln i bottenläget. Så att det blir inte så tunga hantlar, men musklerna är spända under väldigt lång tid. Och från att ha jobbat jättemycket med den här fulla rörelsen, långa rörelser och låsa ut i toppläget, nästan att man får vila lite grann när man är i, ja, men som i knäböj till exempel. Alltså när man står med vikten uppe på axlarna i högsta läget, det är inte särskilt jobbigt. Det är ju så fort man börjar liksom sätta sig ner i knäböjet som det börjar bli jobbigt. Men i det här programmet nu, då får jag liksom aldrig stanna kvar där uppe, utan det ska hela tiden vara en rörelse. Och den principen kallas för tut.
Vad heter det?
Tut. Time under tension, vilket betyder att antalet sekunder som muskeln är spänd eller aktiverad på är relevant. Så man får liksom aldrig vila i rörelsen. När man kör hantelpressar uppåt till exempel, att man sitter på en bänk, då skulle man ju kunna stanna kvar där uppe och vila lite grann. Och sen så börja sänka ner hantlarna ner mot axlarna. Men nu får jag liksom aldrig komma upp de sista centimeterna, utan jag ska vända medan det fortfarande är jobbigt. Och sen är det då intressant och relevant hur många sekunder muskeln är aktiverad. Och så det är liksom en annan princip jämfört med att bygga maxstyrka eller bygga explosivitet och så vidare. Då jobbar man på ett annat sätt. Sen kan det vara samma typ av övningar, att bänkpress ingår, biceps curls, tricepspress. Idag hade jag till exempel latsdrag. Men man fokuserar på andra saker i de övningarna. Och jag får så här verkliga flashar, dels då från 4 år sedan när jag körde mycket så här klassisk bodybuilding för att bygga muskelmassa. Men också så som jag tränade när jag var kanske 19-20. Du vet så här, pumpa, det ska svida i musklerna, vad ska man säga, nästan så här att man inom body pump, vet, man står och stampar med foten lite grann för att hålla takten, så här, 1, 2, 3, så känns det när jag liksom räknar, för det är mycket excentriskt fokus. I vissa övningar då ska jag räkna 5 sekunder när jag ska bromsa, och det är asajobbigt sen att pressa upp den, inte få vila där uppe utan direkt ner 5 sekunder. Så jag kan nästan känna mig som en bodypumpare fast med lite tyngre vikter än vad bodypumparna har i gruppträningssalen.
Men tycker du att det är kul då?
Än så länge så pass mycket nytt, så att jag är lite grann att jag tar ett djupt andetag innan passet, och sen så, nu ska jag göra det, och så gör jag det, och sen är det jättejobbigt under tiden, och sen efteråt så kan jag liksom, åh, nu andas jag ut, och då var det roligt. Men jag har inte än så länge marginalerna att under tiden så här hålla på och känna efter under passen.
Känner du någon skillnad i kroppen? Nu har du inte kört det så länge, men känner du liksom...
Nu har jag kört 4 pass. Och dessutom, förförutom då 3 styrkepass i veckan, det är inte en total träningsvecka för mig. Det är för lite. Det är för lite volym. Och jag har 2 flåspass som jag kör själv. Och de flåspassen, då har jag lagt in, eftersom det bara är, i mina ögon då, bara 1 benpass i veckan. Så har jag lagt in att de flåspassen har mycket fokus på underkroppen. Och det är ju framförallt då när jag liksom får upp svettnivån, när jag liksom jobbar med riktigt hög puls, men samtidigt känner att jag har tryck i kroppen. Det är då jag känner skillnad. Ju, under och efter de här, liksom, vad kallar det för, bodybuilding-passen. Det känns lite grann som så här beach 2020-fokus. För att, ja, men det är verkligen pumpa upp musklerna. Då känner jag mer så att musklerna sväller, kläderna sitter tajtare direkt efter passet. Allting liksom ploppar ut i spegeln. Sen så hinner det lägga sig på några timmar efter passet. Men jag känner mig som... lite grann som en crossfittare när jag kör de här flåspassen, för att musklerna liksom, det är som att de är på spänn och så här väntar på att liksom få ploppa upp. Och jag har nu, jämfört med för, ja, men typ 4 år sedan då när jag hade sånt här fokus senast, så känner jag att jag tidigare i övningarna får muskelkontakt, alltså att tekniken sitter och jag har en helt annan uthållighet i musklerna i den här vändan. Och jag antar att det är för att jag har mer muskelmassa, men också att jag har en högre maxstyrka, så att det finns liksom utrymme att jobba med det här brännande, svidande, nästan så att jag får så här vallningar och blir lite illamående, men det jag hela tiden återhämtar mig mellan övningarna. Så att, ja, jag känner skillnad, men det ska bli spännande att kunna utvärdera ordentligt efter 12 veckor. Jag kommer göra första utvärderingen efter 4 veckor, och sen kommer jag göra stora utvärderingen efter 12 veckor, och det ska bli kul. Sen så kan det ju så här, nu är jag precis i slutet av mens, vilket innebär att jag vet inte, har känt mig så här svullen, hela kroppen blir lite knasig de första dagarna, och då känns det taskigt att utvärdera träningen samtidigt. Så att jag liksom, jag väntar 2,5 vecka till innan jag gör liksom den första del utvärderingen. Men jag kommer köra 12 veckor innan jag gör den stora utvärderingen.
Gud vad spännande. Ska bli kul att se vad du får för resultat.
Ja, verkligen. Men hur går dina tankar nu? Vilken strategi ska du ha för att din häl ska bli bättre?
Jag borde ju gå till någon med hälen. Men jag pratade ju med Anna Brolenius, som jag berättade för dig om, som var nere på Superstars som sjukgymnast och hjälpte våra tävlande där nere. Och hon sa att det enda man kan göra är att plocka bort belastning från hälen, och alltså det tar jättelång tid, men det är det enda man kan göra. Och så att det känns ju som att det här är något jag får dras med. Hon tyckte ju inte att man skulle operera, för att det blir bara jättelång konvalescens och det blir inte speciellt mycket bättre heller. Så att jag får försöka göra mitt bästa för att avlasta foten så mycket som möjligt. Kanske inte fortsätta trycka på när det gör ont och sådär. Så att med löpningen känns det ju som att jag kommer att få jobba mig uppåt väldigt långsamt igen. Och jag måste verkligen lyssna på smärtsignalerna. Att när hälen börjar göra ont, då kan jag bara inte skita i det och fortsätta springa 5 kilometer till. För att då kommer jag få lida för det. Så att jag måste verkligen försöka hitta en bra strategi. Men jag känner ju väldigt mycket träningspepp just nu. Trot eller ej, fast min kropp känns som en skrutt. Men jag känner så mycket träningspepp. Jag är verkligen taggad. Och givetvis är jag ju mest taggad på min älskade, älskade basket.
Otippat!
Nej, men vet du vad? Det är en sån rolig grej. Vi har fått en tränare. Det här är
vi
så
hade
roligt.
Ju en efterlysning i träningspodden. Ja. Var det den som bar frukt eller är det här ett eget initiativ ni har?
Nej, men jag är lite osäker på hur det här har gått till. Men det här är någon kontakt som...
Det är Gud som, igen.
Ja, men precis. Det är en tjej i vårt lag som har på något sätt fått kontakt med en tränare som har varit tränare i Kungsholmen innan med lite mer ungdomslag. Men han har också tagit flera SM-guld på damsidan faktiskt. Vilket
wow.
Är helt sjukt, för att när jag hörde det jag bara, men varför vill han träna oss? Förstår ingenting. Men han tycker tydligen att det är kul, så nu har han varit med
självkänsla
oss på,
noll.
Ja, verkligen. På 2 träningar, och min första träning med tränare då, det var igår. Och jag tyckte att det var så jävla roligt. Alltså det är så stor skillnad på att ha någon som säger åt en vad man ska göra än att bara alla hittar på lite själv och ingen har riktigt mandat att bestämma och alla ska vara så här väldigt inkännande och lyssna på, ja men vad vill du, är det okej, ska vi göra det här, du vet sådär. Det är så jävla skönt att ha någon som bara pekar med hela handen och säger så här, nu gör vi den här övningen, nu gör vi den här övningen, nu gör vi den här, nu får ni gå och dricka. Alltså förstår du, verkligen. Och det märktes som skillnad i gruppen, för att alla hade mycket mer fokus, det var ingen som gnällde eller flamsade eller någonting. Det var bara så superfokus. Alla gjorde övningarna ordentligt så bra man kunde. Det var så jävla roligt. Det var så kul. Jag fick en sån energiboost igår på träningen och då är jag ändå sjuk så att jag borde egentligen inte ha tränat. Men det var svinkul. Så att det här känns som att det här blir en ny grej för vårt lag. Jag vet inte. Det här kan bli jättebra. Så nu är jag jättepepp på basketen. Så att jag har verkligen en plan. Det här är min plan. Nu har vi 2 matcher kvar innan jul. Och det betyder den här veckan är det träningar. Nästa vecka är det träning. Veckan efter det, då har jag inspelning. Så då vet jag inte om jag kan vara med på träningarna. Men de här veckorna som jag har matcher kvar, så eftersom jag också är lite krasslig, så blir det mest basket. Jag kommer också rida någon gång och så. Och sen så ska jag ju... Det blir lite fysisk aktivitet med mina inspelningar utan att gå in på exakt vad jag ska göra. Men...
Alltså det där är... du håller på med hemlisar.
Ja, det är så jävla roligt projekt. Men de har inte släppt den så jag vågar inte säga vad det är jag håller på med. Men jag hade ju väldigt mycket träningsverk efter min förra inspelningsperiod på 3 dagar. Så att jag litar på att jag kommer att träna tillräckligt. Men ändå försöka ta det lugnt för att koncentrera mig på basketen de här 2 veckorna innan jul. Sen... så ska jag gå in i en hård, tuff träningsperiod på cirka. Nu ska vi se vad det blir. Ja, men det blir över jullovet typ. Säg 3 veckor knappt.
Ska du ha ett julbootcamp?
Ja, lite så. Och jag älskar det. Jag är så pepp på det så du förstår inte. Jag ska ha julbootcamp. Jag ska köra. Styrketräningen tycker jag ju är så kul. Jag kommer att styrketräna säkert 3 gånger i veckan. Minst. Och... jag kommer att springa intervaller. För att jag började lite grann med det nu när jag var i Singapore. Började köra lite allmänhetsintervaller och sådär på löpandet. Och jag tyckte det var så jävla roligt. Och jag kände så här, oj, det här är ju... Det var ju du som inspirerade mig. För du sa att man tränar upp sin kondis så snabbt. Och jag har ändå känt på basketmatcherna så att jag orkar inte riktigt som jag gjorde förra säsongen. Men jag har ju så svårt att lägga ihop 1 plus 1. Det beror ju på att jag inte har sprungit så mycket intervaller. Men det gjorde jag ju i våras. Och då hade jag hur mycket ork som helst. Så att då tänkte jag, men shit, jag kanske ska börja med intervaller igen. Och jag tycker det var så kul. Så att nu ska jag, min julbootcamp, då ska jag köra så mycket styrketräning jag hinner. Jag ska köra massa olika intervaller. Allmänhetsintervaller, lite längre intervaller. Och bara verkligen boosta min form under julen. Det brukar ju vara precis tvärtom för de flesta.
Men ja, jag tänkte säga, den klassiska träningspodden-lyssnaren, den liksom backar bak från träningsprogrammet när julen närmar sig. Jag tror till och med att många upplever att december, det kanske är den sämsta träningsmånaden på hela året.
Nej, men jag är så pepp. Det blir jätteskönt för mig, för att runt julen där, då tar ju alla som jag jobbar med ledigt också. Och det betyder att man kommer inte ha en massa mejl och svara på en massa måsten och fotograferingar som ska göras och inspelningar och ditten och datten. Utan jag kommer ha massa tid. Jag kan bara koncentrera mig på att träna. Jättekul ju. Så att jag ser verkligen på det här jullovsveckorna. Det kommer att bli min väg till toppform.
Du, vad härligt. Ja, du, inte det blossom? Toppform.
Är det?
Hon hade ju ett tv-program som hette Toppform.
Jo, men det hade hon ju förresten. Det var jag med i någon gång, tror jag. Men det var ju väldigt länge sedan, va?
Ja, det var länge sedan. Men jag tyckte det var ganska roligt. Det var ju när tränings-tv var ganska nytt innan Biggest Loser och Du är vad du äter och liknande.
Jo, men det var rätt kul. Jag kommer ihåg att jag var med i det. Jag tror vi pratade om så här powerwalk och träna med sin egen kropp och sånt som jag höll på med då. det var länge sedan. Men det fanns ju också ett program, det var något så här ridprogram som de gjorde, hästprogram. Och då kommer jag ihåg att jag fick åka på en ridresa till Spanien med det här hästprogrammet. Alltså, det var sjukt kul. Det fanns mycket roligare tv-program förr.
Förutom Superstars.
Ja, men vet
du
vad jag...
Det är ju roligt.
Ja, men Superstars är jättekul såklart. Men vet du vad jag fick upp i mitt... jag tror att det var... Kan det ha varit mitt Facebook-flöde här för något tag sedan? Jag fick upp en bild på dig och mig från Nyhetsmorgon. När vi precis hade börjat jobba med varandra. Sådana
när vi var unga.
Ja, vi såg jättesmå ut. Och det var inte så många år sedan. Men vi såg verkligen unga. Unga och oförstörda.
Ja. Innan vi fick erfarenhet.
Ja, verkligen. Nej, men det känns kul. Jag är taggad, Lovisa. Jag måste berätta en rolig nyhet. Det är nämligen så att jag har blivit ambassadör för Generation Pep. Vi har ju pratat om Generation Pep i podden tidigare. De jobbar ju för barn och ungdomars hälsa och att barn ska röra på sig mer. För att Sveriges barn är alldeles för stillasittande och det märks på till exempel att det finns allt fler överviktiga barn och ungdomar. Vi sitter still och det här kommer att bli ett problem i framtiden. Och jag har ju lite grann så här fiskat efter att jag tycker de borde kontakta mig för att jag brinner för precis samma saker. Och
knacka de gjorde lite på axeln.
Till slut gjorde de det. Så att nu har jag blivit officiell ambassadör för dem. Och det känns skitkul. Jag är så glad. Jag brukar vara verkligen selektiv med vad jag går in i för organisationer. Jag tror inte att jag har varit ambassadör för någon sån här officiell organisation tidigare. För jag vill verkligen så här, det ska vara någonting som kommer inifrån, som man brinner för och som man hade pratat om ändå. Alltså ett budskap som man hade velat sprida oavsett. Det ska inte vara så, alltså jag brinner ju för massa saker. Det är klart att man brinner ju för barn i hela världen och barn som svälter och allt möjligt så här. Men just det här är ju en liten hjärtefråga för mig, att barn och ungdomar ska röra på sig mer, att man ska kunna idrotta i Stockholm. Det där tycker jag är så viktigt, att vi har så dåliga förutsättningar för idrott för våra barn och ungdomar, och att det kan ju rädda den kommande generationen från att hamna i annan skit. Idrott gör så himla mycket bra. Så att jag är så himla glad för det. Jag är, alltså det känns skitkul att visa. Det känns så roligt att få göra något vettigt, tycker jag.
Smickrande, tänker jag, att få vara med i ett sånt sammanhang. Det är ju ganska mycket stjärnglans över Generation Pep.
Ja, men verkligen. Och liksom ha massa möten med prins Daniel och sådär. Ja, men det är kul. Han är ju väldigt intresserad av basket. Han är ju beskyddare för Svenska Basketbollförbundet. Så det känns också skitkul. Vi har alltid mycket att prata om, så här, gamla basketminnen. Och han känner ju sådana som jag känner från way back, när jag höll på med basket. Så att det är jättekul. Jag var på Pep-forum här för några veckor sedan. Jag blev helt tidsvill, en och en halv vecka sedan. Och det är en sån här dag där man samlar folk som till exempel jobbar på skolor och som jobbar med barn och ungdomars hälsa på olika sätt och så. Och det var, tror jag, nästan 900 personer var där. och lyssnade på olika föreläsare och föredrag och sådär. Och kronprinsessan var där och prins Daniel var där. Och sen så var det vissa då som var inbjudna till en lunch tillsammans med kronprinsessparet då. Och då fick ju jag prins Daniel som bordsherre, det var ju härligt. Så att det var ju väldigt spännande, han har mycket bra tankar kring det här. Det finns mycket att utbyta, inte bara när det handlar om basket såklart. Men han är en klok och smart person, måste jag säga. Han ska ha kräm.
Ja, alltså, inte för att vara den som är den, men jag hade ju koll på Daniel innan han blev kunglig.
Ja, det är klart du hade, för han var ju PT-branschen.
Ja, han har ju varit en väldigt, alltså, en stor profil. Det här var ju liksom innan influencers, det var ju innan sociala medier och så vidare. Men dels har jag flera kompisar som har haft honom som chef och säger att han är så bra. Alltså en sån där chef som man kommer komma ihåg resten av livet.
Fan,
man får
liksom coolt.
Plocka ja, och det var ju innan det blev liksom the royal glory så.
Ja.
Men sen vet jag också att många av de PT-kunder som han har haft innan, alltså när han fortfarande jobbade som PT på golvet, så nöjda. Alltså han är riktigt skicklig. Du vet när man pratar om att vissa yrken, att man gör det till ett hantverk. Mm. Förstår du vad jag menar då? Att man, ja, man kan göra sitt jobb, men man kan också göra ett hantverk av sitt jobb. Och där tydligen så Daniel verkligen lyckats. Så att det är lite grann av en förlust för träningsbranschen att han inte jobbar på golvet och med den typen av, som jag skulle säga, att han skulle ju vara så bra på att coacha och utveckla och göra liksom PT:erna bättre på sitt jobb. Men jag fattar ju att hans engagemang nu är ju på en mycket högre nivå. Och om det är någonting som Generation Pepp väldigt tidigt lyckades med, för det finns ju ganska många sådana här initiativ där man liksom vill få fler barn att röra på sig, man vill få liksom öka synligheten för vad eller snarare bristen på fysisk aktivitet gör och så vidare. Men det är ju inte alla organisationer, eller snarare det är få organisationer som faktiskt lyckas och får den här breda räckvidden som Generation Pep fick i princip från dag ett. Så att jag tror att det här breda, väldigt folkliga, sympatiska, mjuka, det är en bra grund för Generation Pep. Sen finns det ju liksom jättestora utmaningar som vi vet idag om man tittar på barns fysisk aktivitet. Och här vet jag liksom, det är många idrottslärare som kommer bli sura på mig nu. Men när man säger så här att ja, men idrottsämnet måste få fler timmar, kursplanen måste utökas och så vidare för att man ska få barnen att röra på sig mer. Mm. Men man vet idag att de barnen som rör på sig mest på idrotten, det är de barnen, alltså idrottsämnet i skolan, det är de barnen som rör på sig mest på fritiden. Och det är de barnen som också är mest aktiva i föreningsidrott. Idrottsämnet i sig når och tilltalar egentligen fel målgrupp om man tittar på att man ska få så många barn som möjligt att röra på sig så mycket som möjligt. Och jag är ju nog sån som i mycket större utsträckning förespråkar den här integrerade rörelsen under dagen. I mina barnskola som har de ett friskiskoncept som de kör på YouTube med sån här ledarledd rörelse, röris tror jag de kallar det för, där ja, de kör liksom friskisgympa på stora skärmen och sen så alla barnen och de vuxna lärarna är med och kör liksom sin pausgympa eller vad man ska kalla det för. Jag tror ju att de integrerade rörelsepauserna under dagen är bra mycket viktigare än att man ska utöka, som i mina barns fall, de har en idrottslektion i veckan. Att göra det till två idrottslektioner i veckan, det är inte det som kommer vara den stora skillnaden, utan att få det här utspritt varje dag och dessutom flera gånger under dagen. Men ett annat perspektiv, det är att man tittar på, men man sätter liksom en riktig mätning på barn och tittar på när rör de sig som mest och när rör de sig som minst. Då ser man att det är när de är i förskolan, när de är i skolan, det är då de rör på sig som mest. Eftermiddagarna, kvällar, helger och lov, det är då den fysiska aktivitetsnivån går ner. Så att alltså jag tror att många vill ju lägga så mycket ansvar på det offentliga, på liksom skolan och så vidare. Fast det är inte där den stora förbättringsområdet ligger, utan det är ju snarare, som du säger, i miljön. Hur blir det lätt att röra på sig utanför skolan, utanför skolans väggar och regler? Och hur blir det tryggt för barn att röra sig i trafiken? Att det ska vara lätt att transportera sig liksom till fots. Jag såg någon siffra på det här med skillnaden, hur det har utvecklat sig i hur barn tar sig till och från skolan, och att det är så enorm negativ utveckling när det handlar om antalet barn som kan cykla eller gå till skolan idag jämfört med för 20 år sedan. Och den allra största faran med att föräldrarna upplever och känner att de måste skjutsa sina barn till skolan, det är alla de barnen som går. Det är alltså föräldrarna som skjutsar barn till skolan som blir den stora risken för de barnen som går eller cyklar till skolan. Där skulle man ju kunna hämta hem så många gratisminuter på en termin och ett läsår jämfört med att skjutsa barnen. Men sen fattar jag ju, här på Södermalm, det är i princip ingen som kommer med bil och lämna barnen, därför att det finns liksom inte den här bilkulturen. Alla kommer gåendes, och bor man i en liten stad och man har ganska många kilometer till skolan, det är klart att man inte kanske kan gå, men jag tror inte att det är att man ska ha än mer idrott, och de starka krafterna som vill det, jag tror är att det är waste of money, och framförallt att man träffar fel målgrupp om man pratar om att fler barn ska röra på sig mer och inte att vissa barn som redan rör på sig ska röra på sig än mer.
Ja, jag håller inte riktigt med dig, men jag kan ändå tycka att alla insatser som man kan göra har sin del någonstans. Fast jag håller med dig lite grann. Att
du vill ha mer idrott i skolan?
Det vill jag ha, men jag tycker också såklart att vi föräldrar har ju ett jättestort ansvar. Tyvärr så blir ju det ojämlikt, för att vissa föräldrar, som du och jag till exempel, är superengagerade, och vi ser till att våra barn får hålla på med aktiviteter, vi gör det möjligt för dem, vi har råd att betala för aktiviteter, vi rör själva på oss, och det sprider ju sig till barnen, man är aktiv tillsammans också och så. Alla barn har det ju inte så, och där känner jag att där är ju en jättesvårighet att nå fram till de barnen. Hur ska man göra när man inte har det stödet hemifrån, eller den pushen hemifrån, eller den ekonomiska möjligheten att kunna röra på sig och vara aktiv? Man kan inte lägga det ansvaret på barnet själv. Men när man inte har föräldrar som tar ansvar för det, vad sjutton gör man då? Då kan jag tycka att skolan ändå fyller en viktig funktion med att kanske ge någon
slags fysisk aktivitet. Kan man tvinga barn att röra på sig?
Ja, det tror jag. Man kan tvinga, för att ibland så är det en tröskel. Och ibland måste man ju tvinga lite grann. Så är det ju. Alltså det är många gånger som mina barn har sagt, jag vill sitta på fotbollen, jag tycker det är tråkigt, jag vill sitta hemma och spela istället. Ja, men det får du inte. Du får gå på din fotboll nu. Och då är det kanske 2 veckor som han tycker det är skittråkigt att spela fotboll, och sen så är det plötsligt jättekul att spela fotboll igen. Så att jag tror att ibland måste man pusha barn lite grann. Och man kan tvinga, absolut. Det gör jag också. Ibland säger jag till dem så här, nej, nu går ni ut. Ni får inte vara inne nu. Gå ut, nu är ni ute en timme minst, jag kommer att ta tid. Och då sitter de ju ibland där ute först och surmular. Vad ska vi göra ute, det finns ingenting att göra. Ja, så tar det 10 minuter, sen håller de på med någonting. Klättrar i träd, eller spelar fotboll, eller spelar handboll. Eller springer iväg till skolgården och gör någonting där och är aktiva. Så att jag tror absolut att man kan tvinga barn att röra på sig. Det är ingen människa som mår bra av att inte röra på sig. Så att man är inte elakt, det är inte så att man är grym om man tvingar sina barn att röra på sig.
Jag läste en intervju med en forskare som håller på just det här med fysisk aktivitet och barn. Och då såg man att det lättaste sättet att få ett barn att röra på sig, det är att placera det utomhus.
Exakt! Men det är ju det jag säger. Barnen ska ut. Så är det bara. Och man är inte elak när man säger till ungarna att gå ut. Det är snarare att man är schysst mot sina barn. Man gör dem en tjänst. Oavsett hur mycket de gnäller och hur tråkigt de tycker att det är. Och det finns inga väder som är för dåliga att gå ut i. Det är bara att ta på sig regnkläder om det regnar. Gummistövlar. Det kan vara skitkul att vara ute i regnet och hitta på något tokigt. Snöar, det är ju kanon.
Jokkmokks Jessica som pratar.
Jo, men det är ju en helt annan... Man märker ju att det är en helt annan tid nu. För när jag växte upp, så här, jag gick ju till skolan varje dag. Vad kan det ha varit? En 3-4 kilometer. Varje dag på vintern.
Ni fick aldrig skjuts. Det var liksom aldrig befrågat att man skulle få skjuts.
Nej. På sommaren så kunde vi cykla. På vintern så gick man. Och det var bara så det var. Och man gick överallt. Och nu är det ju nästan så att en del föräldrar, jag kan tycka att väldigt många föräldrar curlar sina barn alldeles för mycket. Alldeles för mycket. Barn klarar mycket mer än man tror. Så en del föräldrar tittar ju på mig som att jag är helt konstig i huvudet när jag säger att mina ungar får ta sig till sina träningar själv. Ibland följer jag med för att jag tycker att det är kul och så här, man har tid och att det är roligt att vara med på deras aktiviteter. Men allt som ofta så får de ta sig till sina aktiviteter själv. Och det klarar barn av alldeles utmärkt. Som Jack, du vet, han åker ju över hela stan. Och han får gå ibland och han får åka tunnelbana och han får cykla. Och så, men det tycker jag att det kan man faktiskt låta barnen ta ansvar för.
Kommer du ihåg när Pokémon Go hade sitt stora genombrott?
Ja, gud ja. Plötsligt så såg man ju en uppgång i hur mycket unga rörde på sig. Det var, på så sätt var ju Pokémon Go skitbra grej, måste jag säga.
Ja, och min lilla Baxter, han har på något sätt... Jag tror att han kanske var lite för ung, för hans storebror Tom, som ju nu är 16. Och det här måste ju varit... Kan det ha varit 3 år sedan? Eller var det 4 år sedan?
Ja, jag bodde på Kungsholmen fortfarande. Jag var nog inte gravid, så att det var nog 2016 kanske. Kan det ha varit det?
Sommaren 2016.
Ja, sommaren 2016 var det nog, ja.
Baxter följde sin storebror som då kanske var då, 13 ungefär, lite grann vid sidan av när han höll på med Pokémons. Men sen så liksom hängde han inte på. Men nu, ganska många år senare, så har han återupptäckt Pokémon Go. Och han och hans kompisar har nu börjat göra de här vandringarna som man tydligen kan göra. Och det finns något sånt här att vissa dagar, vissa tider, det är då man ser de här små gängen. Och jag har sett ganska mycket vuxengäng som står i olika typer av hörn, framförallt här runt på Söder där jag rör mig mycket. Och så håller de på och gör någon battlar och liknande. Först så trodde jag att det var sån här guidad vandring, någon sån här Millennium-trilogin vandring eller jag vet inte, jag tänkte att det var så här, nu är det någon sån här studiecirkel som ska titta på olika monument runt i Stockholm. Men han har börjat liksom vara utomhus nu efter fritids, men även nu går solen ner 2:55 här där vi bor, så det blir mörkt tidigt och sen så vill han då vara ute och gå, och jag känner ju just den här inre kampen mellan att gud vad bra att han frivilligt tar på sig varma kläder, går ut, bokar dejt själv med kompisar. Mina barn har inte riktigt haft det, att de liksom själva har styrt upp det, att de ska hänga med kompisar. Men det kanske liksom kommer nu, 9-10 års åldern. Att de rör sig runt i kvarteren runt omkring. Alltså det är ju så bra. Men jag känner också så här, här där vi bor vid en spritfabrik. Sprutbytesmottagning. Jaha, alltså ganska mycket stök. Vi bor vid en polisstation. Vi bor vid det som nog kallas för utrymnings- eller brandgata, vilket innebär att alla utryckningsfordon kör, och de kör ju fruktansvärt snabbt på vår gata. Det är rätt mycket knepiga människor. Bilar kör fort. Så jag får liksom den här inre kampen mellan att uppmuntra, peppa, stödja, det är ju exakt det här jag vill, att han ska gå ut spontant och röra sig runt om, men också så här, sätta regler. Jag kan inte följa efter honom och kolla hur han beter sig vid övergångsställena, men liksom försöka göra någon form av så här, nästan digitalt staket, hur långt ner får man gå på Hornsgatan, som ju är en enormt trafikerad gata, och åt andra hållet och där bort, och sen kommer det vatten. Så att jag känner ju själv att min min grundprincip och liksom min så här starka tro i att barn utrör på sig, har man en egen vilja, då får man ju så mycket gratis till att så här vilja gå in och begränsa och sätta regler. Och så att jag har liksom inte riktigt, det blir precis som med mitt eget träningsprogram, jag har en egen liten kalibreringsprocess i så här hur mycket jag kan släppa honom på våran stadsdel. Men sen kanske det är skillnad mot än en gång våra kompisar Arboga. Deras barn rör på sig i lågstadiet, alltså långa sträckor, och tar sig mellan träningarna också, om de har flera träningar samma kväll, och är väldigt liksom avslappnade och relaxade. Men det är klart att det finns ju risker i vilken stad eller landsbygd som helst, men olika typer av risker. Så att jag liksom jobbar med mig själv att våga släppa taget, men skulle det hända någonting, då vet jag ju inte riktigt hur jag kommer reagera. Kommer jag fånga in honom med lasso då? Du vet, jag är ju rädd för knivrån. Så långt har det gått inom mig. Vi har liksom gjort en strategi för olika typer av övergrepp som man kan bli utsatt för när man är ute och spelar Pokémon. Jag känner att jag blir lite så här...
Ja, men jag kan köpa det lite grann också. Det har ju varit ganska mycket ungdomsrån här där vi bor i Bromma på sistone. Så det har jag också sagt till barnen så här, att kommer det någon som försöker råna er, då ger ni dem bara grejerna. Inte försöka ställa till med någonting eller bråka eller tjafsa tillbaka. Ge bara sakerna. Vi köper nya saker, det spelar ingen roll. Det är bara prylar. Så det är klart att man måste ha en strategi. Och jag har också sagt till dem så här, ser ni ett stort gäng med ungdomar som kommer emot er, då vänder de åt andra hållet eller går ni och ställer bredvid en vuxen eller så där. Så det är lite läskigt. Det är mycket saker som kan hända. Men samtidigt så måste man ju släppa lite grann på det där kopplet någon gång också. Och ge dem lite ansvar och låta dem utforska själva. Och man klarar ju så mycket mer. Alltså, i alla fall om jag säger till mig själv, så var ju jag med om väldigt mycket konstiga grejer när jag var liten. Men man tog sig ju alltid ur situationerna. På något sätt så löser man det ju om man får förtroendet att försöka. Det är ju det som man måste våga ge barnen. Men det är ju läskigt. Det är ju skitläskigt, speciellt när de spelar Pokémon, för då går de ju också ner och tittar i telefonerna. Det är ju lite farligt, för att då kan man ju faktiskt gå i vägen för en cykel, eller cyklisterna är ju också läskiga, de kör ju jävligt fort.
Ja, eller och kliva ut i gatan, de ens har eller... telefoner.
Ja.
Men Jessica, om jag frågar dig som representant då, som officiell ambassador
för
Generation Pep. Mm. Jag tror att allmänheten generellt är ganska så trötta på att politiker säger det måste ske en förändring, vi måste få bättre siffror, men att man inte har en riktigt konkret plan för hur man ska jobba med de här frågorna. Har Generation Pep en handlingsplan eller någon form av policy för hur man ska vända de här siffrorna, hur man ska få utveckling åt en positiv riktning?
Nu är jag inte exakt insatt ännu i deras policy, men jag vet att de jobbar ju från olika håll och med olika delar av samhället. De vänder sig ju väldigt mycket till skolor, till exempel. Till exempel kan man ju få såna här, jag vet inte vad de kallar det, men någon slags startpaket med massa grejer som främjar fysisk aktivitet, alltså bollar och ditten och datten, som skolorna får för att ge barn möjlighet till exempel på raster att vara fysiskt aktiv, att det ska finnas något att göra också på skolgården.
Och de jobbar ju... Vi fick faktiskt ett sånt aktivitetskit som vi tog med oss till fritids och lämnade.
Ja, men du ser! Du ser! Det är ju skitbra! Alltså bara sådana små grejer. Och jag vet att skolorna kan ansöka om att bli peppskolor, och då ska man uppfylla vissa krav. Idrottsföreningar kan också vara med som, jag vet inte vad de kallar dem, de kallar det för peppare, kanske. Och då ska man också liksom jobba för de här frågorna, så att de är ute och svingar på många håll i samhället, vilket jag tycker är skitbra. Men framförallt så måste man ju trycka på politikerna, och när man har en så stor organisation som Generation Pep i ryggen, så har man ju all möjlighet att göra det på ett helt annat sätt än om man är en ensam liten person som bara står och skriker. Och deras mål, det är ju att idrott och rörelse och hälsa för barn och ungdomar ska vara jämlik, oavsett vad man har för förutsättningar. Till exempel var man bor eller vad man har för ekonomi eller vad man har för fysiska grundförutsättningar. Det ska vara jämlikt. Alla ska ha möjligheten att röra på sig. Alla ska ha möjligheten att ha en bra hälsa. För det här är ju så himla viktigt för resten av livet. Vi bygger ju grunden till vår hälsa när vi är barn. Så tappar man bort en hel generation nu, vad kommer att hända då? Det är faktiskt skitläskigt. Och jag brinner ju extremt mycket för att man ska kunna idrotta i Stockholm. Man sopar ju gärna på sin egen...
Närhetsprincipen.
Ja, men precis. Där är man ju ändå mest engagerad. Och Stockholm är ju en bedrövlig stad att idrotta i. Oavsett om man är vuxen eller barn, elit eller motionär. Det finns för dåliga förutsättningar. Och där måste man ju trycka på politikerna. Och jag har lite tankar om hur man kan göra det. Men jag vill inte prata närmare om det innan jag sätter det i verket. För då blir man en sån som bara blabbar om en massa saker och så händer ingenting. Men jag har en liten tanke. Så framåt våren tänker jag att det kan bli en lite större grej. Mm.
När jag läste på GIH, då fanns det, jag vet inte om de håller fortfarande på, men det fanns en jättestor studie där man följde barn under väldigt många år. Och då följde man barn från hela landet, från alla socioekonomiska grupper, från olika typer av skolor och liknande. Det kallades för SIH-projektet, skola, idrott, hälsa. Och då försökte man göra en stor kartläggning av barns fysiska aktivitet. Och precis som man gör nu när man kartlägger vuxna, där man då alltså tittar på ett intensitetsspann där man liksom inte bara klumpar ihop all fysisk aktivitet, träning, vardagsmotion och liksom så tittar man på hur många minuter det är per vecka, utan att man också graderar och vilken sorts fysisk aktivitet är det, att cykla till och från skolan, är det en organiserad fotbollsträning eller är det spontanidrott på en fotbollsplan eller en liten park, någon gräsfläck där man står och bollar och så vidare. Och då såg man, det här måste ha varit 2004, 2005 kanske. Jag vet inte hur siffrorna ser ut för det idag. Men då såg man att barn på landsbygd och barn i storstad, de tränade organiserad idrott lika mycket. Det var ungefär samma förekomst. Sen så tränar man organiserad idrott på ett annat sätt. Just för om du säger att tillgången på idrottshallar ser olika ut. Vilka träningstider man har på dagen, alltså när börjar den organiserade idrotten, och också skillnaden mellan hur mycket fritidshemmen tog hand om den organiserade idrotten. Alltså att i vissa kommuner, stadsdelar och skolor så tar fritidspersonalen barnen till träningen, jämfört med om träningen börjar klockan 15.30 eller 16 och så är det en förälder som ska hämta på fritids och sen köra barnet till den organiserade då föreningsidrotten. Där verkar det skilja sig lite grann. Men det man såg att faktiskt barn i storstad rör på sig lite mer, det är för att där har man i större utsträckning bättre infrastruktur. Alltså att det är lättare att åka buss och åka tunnelbana jämfört med barn som bor i landsbygd som är utlämnade till skolskjuts och till att föräldrarna kör barnen till och från skolan. Så där verkar det vara en skillnad i hur många minuter man samlar per vecka i olika typer av aktivitetsgrad och vilken sorts aktivitet. Många tror ju att det är tvärtom, att barn tränar mindre på landsbygd. Att det finns inte så många lag och sporter att välja mellan och så vidare. Men tydligen så man tränar ungefär lika mycket då, 2005. Men man tränar, det är lite annan organisation bakom. Men hur mycket barnen rör sig mellan träningspassen, där verkade det vara en ganska så stor skillnad. Men jag vet inte hur de siffrorna ser ut nu, 2017-2018, där man kanske, jag vet inte om de håller på med en uppföljning, men det vore ju intressant att se om det har ändrat sig, just det här att precis som i storstan, att föräldrarna skjutsar och begränsar barnen i hur mycket de får röra sig till fort, det som vi kallar för vardagsmotion, hur man aktivt väljer transportmedel. Men går och cyklar dina barn till och från skolan?
Alltså Dylan har ju kanske 200 meter till skolan, så det blir ju
och
liksom
det är
ingen
jobbigt.
Sträcka. Han går ju hemifrån 5 minuter innan skolan börjar. Så att, han har liksom ingen väg att ta sig. Men Jack har ju lite längre. Och han går eller cyklar till tunnelbanan och tar tunnelbanan 3 stationer. På sommaren så vet jag, eller på våren så vet jag att han har cyklat ibland.
Hela vägen?
Ja, precis. Men det är ju inte svinlångt heller. Det är ju ett gäng kilometer. Det är ju inte jättelångt. Men jag försöker verkligen se till att de gör det. Och även till sina aktiviteter. Att Dylan får ta sig till stallet själv. Det är ändå ganska långt. Och Jack tar sig ju till sina aktiviteter och sådär. Och de klagar faktiskt inte på det heller. Utan de är vana vid det. Men jag blev väldigt inspirerad nu när jag var i Singapore. För att Singapore, alltså det är en stad som ligger i framkant på så himla många sätt. Det var coolt att se. De använder väldigt lite fossila bränslen till exempel. De har insett att i en storstad så måste man också ha massa grönområden. Så att de har ju extremt mycket grönt. De har ju också trädgårdar på taken på husen, på väggarna på husen. Alltså överallt grönt, vilket gör att de har mycket bättre luft än många storstäder. För växter tar ju upp en massa av avgaserna och utsläppen. Vilket är skitbra, och det är också bra för vårt eget syre och så vidare. Och sen har de en policy så här att ingen människa som bor i den här storstaden ska ha mer än 10 minuters gångväg till ett stort grönområde eller en park. Det är ju skitbra. Och lite samma med när det gäller att man ska ha möjlighet till spontan idrott. Och det såg man ju överallt där, att det fanns basketplaner och fotbollsplaner och ditten och datten mitt i stan. Att de har förstått att det här är viktigt. Det är inte viktigt att bygga en massa hus ovanpå varandra så att vi bor så tätt så att vi tittar rätt in i grannens fönster från vårt eget fönster. Man behöver inte tänka att vi ska bygga så många bostäder som vi möjligtvis kan, utan man ska också tänka på att de människorna som bor i en stad ska ha någon slags livskvalitet. Det är ganska viktigt. Livet går inte ut på att vi ska leva som sardiner i en burk.
Det där vet jag att när man tittar på tvillingstudier, när man tittar på alltså tvillingar som har vuxit upp då med samma genetiska förutsättningar i olika typer av miljöer, så ser man att miljön påverkar jättemycket. Och många drar slutsatsen, både ur det som du säger, vad kallas det för? Stadsarkitekter. Det måste ju vara stadsplaneringsarkitekter, någon sån titel. Att man ser att man når väldigt många människor och att man kan förändra dem om man förändrar miljön som de vistas i. Det är väldigt svårt att förändra människas karaktär eller disciplin eller motivation. Men om man förändrar miljön som individen vistas i, då kommer det ske en beteendeförändring. Och det stämmer ju väldigt väl överens med att det ska vara lätt att röra på sig, det ska vara lätt att komma ut i grönområden. Och vi vet ju att grönområden idag är en jätteviktig framgångsfaktor för psykisk hälsa.
Ja, och det är därför som jag blir så förbannad. Som till exempel här i Bromma så vill de liksom ta bort massa grönområden för att man ska kunna bygga fler bostäder. Jag förstår att vi måste ha bostäder, men det kanske inte är rätt väg att gå. Samma på Kungsholmen där Jack spelade fotboll förut. Den planen ska ju bort nu, för att där ska man också bygga bostäder. Men var ska alla barnen som bor där då kunna gå ut och spontanidrotta? Det finns ju ingen möjlighet. Alltså jag tror att man skjuter sig själv i foten genom att göra så här. Och det gör mig förbannad. Så därför är jag glad nu att jag får lov att vara ambassadör för en sån här kanonorganisation, så att man kan jobba aktivt med de här frågorna och också ha lite power i ryggen när man gör det. Det är ju kanon.
Och vi kan sätta punkt för det här stora budskapet med den här stora bodebatten. Och då är det inte bo som i att bygga bo, utan bo som ligger söder om Stockholm ute i Nacka, där idrottsplanen, alltså Bo IP, jag tror att det var Bo IP, där den uppfattas som så pass störande, och framförallt de människorna som transporterar sig till och från idrottsplatsen, att de boende runt omkring idrottsplatsen, jag har förstått det som att det är några stycken väldigt starka röster som vill stänga av idrottsplatsen. Och det var till och med så att de har flyttat många av de här hemmamatcherna som skulle spelas på Bo IP i den här ganska så infekterade och sårade debatten som har blivit. Så det är ju också det är inte bara att man vill bygga bo, utan det handlar om att man vill se över hur, alltså att barn som idrottar stör Och det är också en kanske inte jätteschysst inställning när väldigt många föräldrar kämpar för att få sina barn att röra på sig mer. Att behöva skjutsa till en idrottsplats betydligt längre bort för att alla barn ska få tillgång till sportytor.
Låt mig säga vilka tragiska människor. De kan ju flytta ut och sätta sig i en skog någonstans i Norrland om de vill ha helt jävla tyst. Nej, men helt ärligt. Åh, det där irriterar mig. Det irriterar mig lika mycket som att folk som väljer att bo mitt på Södermalm irriterar sig på att det finns stadsljud, att folk går ut på krogen, att det finns restauranger. Nej, men åk och sätt dig i en jävla skog någonstans. Det är mitt budskap.
Ja, i sann träningspodden anda, då har man i alla fall nära till sin trail-löpning.
Ja, exakt. Ja, nej, men vad bra. Nu fick vi i alla fall det här sagt också. Det blev lite politik här på slutet, kan man säga.
Ja, och i nästa veckas avsnitt av träningspodden, då är min kalibreringsperiod över och jag är liksom i full gång med mitt nya träningsprogram. Fokus och syfte, lite mera bodybuilding, lite mer punktträna muskler, få se hur jag kan forma kroppen med lite, ja, men ny inriktning. Så det ska jag uppdatera er om. Jessica, du får berätta om dina basketträningar, men jag vill höra mer om din ridning också nästa vecka, och sen kanske få med en lyssnarfråga också.
Ja, men vad kul, mycket att prata om, precis som vanligt även nästa vecka. Vi är jätteglada för att ni lyssnar. Tack för det, puss och kram.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.